Jo, det här handlar ju inte bara om de här stora. Nu har vi ju målat med de stora penseldragen med
Hela mänskligheten.
klimatförstöring och mänskligheten, planeten och sådär. Men om man går ner liksom till sig själv som ensam människa, så är det ju egentligen samma sak som texten säger. Jag menar, alla har vi kanske blivit kränkta någon gång eller så. Och det är ju samma sak här, att liksom ändå välja att få leva sitt liv som man är, med de sår man har fått. Liksom att det ändå är det som vi uppmanas till i den här texten.
Du lyssnar på Tolkning pågår och avsnittet som handlar om den heliga Mikaelstad och temat är änglarna. Jag heter Ida Vreeland och med mig har jag
Anne Rupponen.
och du är
Jag jobbar som guide och assistent i Sankt Petri kyrka.
Vi kommer läsa och utgå från evangelietexten. Man läser ju episteltexten varje årgång, men vi läser här och nu evangelietexten. Den är från Matteusevangeliet och vill du läsa den, Anne?
Jesus sade: Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.
Oj,
Oj!
oj, oj. Eller hur? Det här är maffig text eller mustig text. Vilken känsla har du i kroppen efter att ha läst den här texten?
Alltså det är en hotfull text, va? Alltså det är ju hotelser egentligen som utslungas. Men jag tycker ändå det är rätt så skönt med den här texten, för när jag tänker på Mikaelidagen och temat änglarna, så ser jag alltid framför mig den här familjegudstjänsten där man bara trycker på de gulliga änglarna och änglarna som beskyddar oss och så. Men den här texten, den är ju på liv och död faktiskt.
Ja, precis. För det är ju texterna kring Mikaelidagen är ju ganska svåra, tycker jag, eller på. Men, och alltid har vi det som du säger, jag har inte tänkt så mycket på det, men då blir det där gulliga kanske då, för vi har ofta barnfokus då, just för att det är änglar. Ja. Men vad är din relation till änglar? Det är inte så mycket änglar i den här texten förutom jag säger er att deras, alltså, se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Vi kommer återkomma till vilka pratar han om egentligen. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser till min himmelske faders ansikte. Vad är din relation då till de här änglarna?
Alltså, jag har ingen relation till änglarna. Alltså, jag vet ju att änglarna, för mig, det är ju någonting som kommer med det här budskapet: var inte rädda. Det är ju det, va. Men på något vis så känner jag att jag behöver inte ha någon ängel mellan mig och Kristus kanske.
Mm.
På det viset. Så, nej, jag har ingen riktig relation. Nej.
Det är ju ganska fint. Alltså det är ju fint. Att man inte vi behöver inte ängeln som en brygga däremellan. Utan om ängeln blir då mer den här budskapsbäraren, inte den som bär vår relation till Gud. Nej. Utan ja, jag tycker också det är lite svårt. Nu sa du inte att du tyckte det var svårt, men vi pratade lite innan här om att det finns ändå en problematik med alltså i vår, eller i din relation till änglar. Jag kan hålla med om det, att jag gillar änglar på ett sätt, verkligen gillar den här bilden av ängeln. Jag är uppvuxen med ängeln som finns vid din sida. Jag är liksom matad med den bilden, skyddsängeln. Men samtidigt så är det i vuxen ålder är det inget jag funderar inte så mycket på änglar. Jag använder mig inte så mycket av änglar, och det på något sätt känns det som att änglabilden har blivit kidnappad av snuttefilts änglabilden på något sätt. Det är den här Kristina Schollin, nu är inget ont om henne, jag tycker hon är en fin person, men det här lite romantiserande bilden av ängeln.
Ja, det är säkert också, det är ju liksom avhängigt av tiden också. Alltså ängeln har ju varit populär, kan man väl säga, i olika tidsperioder också. Den är kanske inte lika populär egentligen idag.
Nej, har du? Ja, men där tänkte jag, här kanske du har lite kunskap kring hur det ser ut. Har du det? Nej?
Nej, inte direkt.
Men finns det vi sitter och blickar ut över Sankt Peters kyrka här och nu i helgen.
Vi har 700, inte 700 många änglar i kyrkorummet faktiskt.
Det är ju
intressant.
Mm.
Det har vi inte.
Nej.
Vi har ju Sankt Mikael som en staty, kan man säga, en reliefbild utanpå, på exteriören på Krämarkapellet. Men annars så har vi ju dåligt med änglar. Det är ju de här små puttiänglarna som är dekoration, keruber. De finns ju även på gravstenar då.
Mm.
Men de känns ju mer som deko faktiskt.
Just det. Och det är lite den här bokmärksängen, den med ansiktet och bara vingarna, den här på den blåa, den blir det där barn eller den lilla.
För psalmtavlorna har vi en sån.
Just det. Ja, det är spännande. Men jag tänker också om man den här texten vi läste nu tycker jag, för det första så är den ju lite så här rumphuggen. Den har ju bara blup, kommit in i sitt sammanhang. Den här, för som vi sa i början här, den är mustig, den är hård, den är fast. Om vi tar Bibeln och så läser vi, vad står det innan egentligen? Kapitel 18 börjar med så här, jag läser de här raderna. Rubriken, vem är störst i himmelriket? Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa, sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst att han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värd med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma. Ve den människa, bla bla bla, bla om din hand förleder dig. När man läser i det här sammanhanget så känner jag, nu fick den en helt annan innebörd. Det är svårt att bara komma in när Jesus sa, ve dig värd, för då får jag en bild av att han står där och bara som den här karismatiska predikant eller profeten som bara, ni syndiga människor, ve er, om er högra hand förleder er så hugga av den. Och då vet man inte riktigt vad det han menar, hur förleder den oss. Men här handlar det om att när vi begår någon form av övergrepp, så som jag tolkar detta, mot ett barn. Alltså ja. Det är ett sånt grovt brott att förleda ja. Dessa minsta.
Ja, det kan jag hålla med om. Jag tänkte också att det just kan handla om liksom att förleda barn. Så, men det är också en rätt klassisk tolkning eller någonting. Men det handlar ju också om alla människor. Och när det då står att om din hand eller fot förleder dig, eller speciellt det här med om ditt öga förleder dig, alltså det handlar ju lite om alla människors skuld. Och vad är det man kan låta sig förledas av som människa? Jo, det är att kanske inte se livet i vit ögat, eller vad man ska säga. Det vill säga att man kanske låter sig, man ser inte bortom strukturer till exempel i samhället, eller ja, hur man nu vill
man blundar
uttrycka.
För
man blundar för
orättvisor och
Och det är ju en slags skuld som man har, va? Och det här hotet då, eller uppmaningen i texten till oss liksom, det är ju att det är ju bättre att vi ser det i vitögat, att vi ser sanningen i vitögat, och då köper de såren som vi får. Alltså när, om man då metaforiskt här blir avhuggen en hand eller får ett öga mindre liksom, det är ju sår som livet tillfogar oss om vi liksom vågar ställa oss inför livet, om vi väljer livet och inte låter oss lullas in av olika. Ja, det kan ju vara samhällsstrukturer, det kan vara, om man är lagd åt det hållet, kan man säga kapitalismen, kommersialismen,
just det.
Allt det där.
Spännande, så att på något sätt är det här handlar om, alltså vi har alla skuld till, vi har alla förlett en av dessa minsta, alltså att vi, vår skuld, att på något sätt rannsaka sig själv då i vilka sår bär jag på? Inte bara det som någon annan har gett mig, utan som jag faktiskt är skyldig till. Och jag tänkte också att det handlar om att inte titta bort, men också att jag ser och jag vet, men jag gör ingenting heller.
Och då kommer man ju osökt att tänka på, i dessa dagar förresten, Greta Thunberg. Jag menar, alltså det här talet här, va?
Som hon höll igår i
som
FN.
Hon höll inför FN. Det handlar ju om detta, va?
Ja. Hon skulle kunna ha sagt ve dig. Absolut, för det handlar, jag tänkte på det också. När jag såg det här talet, så jag bara kände, åh, det här är ju liksom när Jesus river ut månglarna i templet. Den här ilsken, frustration. Jag tänker att här har ju du, när du läste den här, så läste du den med den här lite så kraft i, någon form av frustration eller ilska. Och det, hon var ju så arg så att tårarna var ju där liksom. Att ja, men på något sätt, vi måste, alltså hallå, vakna upp, vi måste se. Och det är ju, Jesus använder ju sig av det också, tänker jag många gånger. Ve dig värld med dina förförelser. Ja, pengar är mycket viktigare än att faktiskt bry sig om dem som gör, som offras för att vi ska få alla dessa pengar. Och det är ju smärtsamt, för vi är ju slavar under detta system på något sätt, och vi är, alltså, inte slavar skulle jag inte vilja säga, för det är ju någon form av ofrivilligt, men vi är beroende, eller vi gynnas av också det systemet.
Det gör vi också, det gör vi också. Och men jag menar de här såren, om man tittar då på miljö och klimat och sådär. Jag menar ett sår som vi skulle, som människor skulle kunna liksom ta på oss om vi öppnar ögonen och försöker rädda planeten, så, mm. som man brukar säga. Det är ju faktiskt att ge upp vissa saker, alltså få leva en hållbarare livsstil.
Absolut.
Och sådär.
Absolut.
Det kan ju vara ett sår, ett offer eller så.
Ja, och, det, och vi måste ju offra, vill vi förändring då måste man offra. Det handlar också om ens personlighet. När jag har själavård och vissa människor är fast i ett destruktivt beteende eller så, alltså då, ja, men, att man förstår, när man förstår, men jag måste ju offra någonting, det är ju först då förändring kan ske. Och också med hela mänskligheten, vi måste offra, ja, vi måste offra oss för att ja, intressant.
Om man då tittar på den gammaltestamentliga läsningen där liksom, där får vi ju då detta genom ängeln att kunna göra det här, att offra, att välja livet och så. Där blev vi ju styrkta av ängeln som ju säger då, var inte rädd du högt älskade, allt ska gå väl, var stark, var stark. Det är ju en uppmaning.
Som Daniel får här. Ja, just det.
Också en, inte bara en uppmaning utan det är ju också en trösterik tanke faktiskt. Att vi är inte ensamma i det. Egentligen. Utan,
ja, och också det här var stark, håll ut, fortsätt, liksom, allt ska gå väl. Ja, det är jätteskönt. Och sen vet vi också att, och vi, var stark, alltså det går väl också om vi faktiskt anstränger oss lite med. Vi måste alla hjälpas åt på något sätt. Allt ska gå väl, vara stark, vara stark. Det är också i och för sig, när man tänker på det, det är lite kravfullt med att vara stark. Det är inte så lätt att... Men där, om man kopplar... Ja, det är inte lätt för att varje människa att vara stark när jag känner att men jag klarar inte av att vara stark. Men då, om vi kopplar det till
evangelietexten... Det står ju faktiskt också han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styrka. Jag menar vi kan bli berörda och få styrka.
Ja men precis, och vi så. Som faktiskt har den orken, alltså återigen den här vd-värld att vi som kan lyfta, vi som orkar lyfta dessa små, alltså att vi har ett ansvar för varandra. Alla kan inte vara starka, men vi som orkar det och vi som orkar bli berörda, vi som orkar ta emot det.
Ja, det här handlar ju inte bara om de här stora, nu har vi ju målat med de stora penseldragen med klimatförstöring och mänskligheten, planeten och sådär. Men om man går ner liksom till sig själv som ensam människa så är det ju egentligen samma sak som texten säger. Jag menar, alla har vi kanske blivit kränkta någon gång eller så.
Ja.
Och det är ju samma sak här att liksom ändå välja liksom att få leva sitt liv som man är med de sår man har fått, liksom att det ändå är det som vi uppmanas till i den här texten lite.
Och det är ju där vi måste börja på något sätt, i oss själva. Det är alltid där, det är alltid det som sen får bär frukt i hur vi är mot andra, hur vi ser på världen, hur vi, ja.
Men du kanske vill prata mer om det här barnperspektivet?
Nej, det behöver jag verkligen inte göra. Men jag tyckte det var jättespännande, den bilden. Jag har inte tänkt på det här att våra egna sår... För jag tänker också, precis som du är inne på, att det här är ju... Här pratar ju Jesus i bilder, som han alltid gör, som han väldigt ofta gör. Liksom. Han menar inte att vi bokstavligt ska... Nej. Hugga av oss ena foten, men utan faktiskt visa på allvaret i någonting liksom, i det här, men att vi och då om vi håller kvar lite i det här barnbilden, för jag tänker att det är så lätt att jag kanske lutar mig lite för mycket tillbaka i den bilden, nu när du sa den här andra kring våra egna sår, att men då känner jag mig trygg, då blir inte det här så jobbigt, veda i värld och alla förförelser, men det här handlar ju om att när vi begår övergrepp på de minsta så är det att visa att så allvarligt brott det här är. Och även om jag kanske där klarar jag mig ju ganska väl så, fast nej, men det gör jag ju inte. Alltså jag har ju också tillförskaffat människor sår, och det blir ju till mina egna sår. Jag menar att på något sätt vända det till sig själv. Hur lever jag mitt liv? Vad händer? Ja, men på något sätt att ta allt det här, de här, när jag vägrar att se, eller när jag ser och inte gör, eller när jag handlar emot det jag egentligen tror på. Att det känns ju fysiskt i kroppen när jag väl kommer till insikt.
Ja, när man väl kommer till insikt. För det är ju så himla lätt liksom att lullas in i någon slags läge där man liksom slipper se och tänka och känna egentligen.
Ja, precis. Men när jag känner att verkligen min skuld och skam, alltså när jag känner att inte att någon annan lägger den på mig, utan när jag själv bara känner i magen, i hjärtat, i min kropp så här, nu måste jag förändra mitt liv. Det är ju då först då förändring kan ske. Och den här är ju väldigt fysisk, den här texten. Den känns i hela kroppen när man läser den, och det är ganska befriande också, tänker jag, för vi är så reserverade ofta som människor, men det här är ju liksom riv ut ögat och kastar, alltså det är stora ord, det är stora penseldrag. Men vad, och jag har ju haft ett ganska problematiskt förhållande till den här texten tidigare, att jag har vuxit upp med den här texten som ett hot. Alltså som att det var en bra bit in i vuxen ålder där jag fick texten i dess rätta sammanhang, eller det sammanhanget sen, alltså jag lärde, oj, står det i Vem är störst i himmel? Oj, är det, jaha, är det det här i det sammanhanget? För att jag har också, när jag har fått den här texten till mig under min uppväxt, så har det varit så här: ve dig i värld med dina förförelser, se allt som finns, allt som förför oss, som vill dra oss bort från Gud. Om din hand förleder dig, det har använts i mitt fall som en så här skrämselpropaganda för onani.
Ja, jag förstår.
Alltså på något sätt att titta, djävulen vill förleda, om vi gör något fel, är det bättre att hugga av den här kroppsdelen som förleder oss än att vi
så att vi fortsätter. Inte kommer i
precis, ja men precis, och det, man har pratat om det bildligt också, men har visat liksom, för annars så du vill inte gå in, eller det, just det här med helvete, att kastas i helvetets eld med båda händerna i behåll. Så det har, jag har ju behövt närma mig den här texten på ett annat sätt. Men när jag läste, det räckte bara att jag läste hela sammanhanget. Aha, nu fattar jag. Och då blev den här ganska ändå, då har jag ju lust att använda mig till de som sa så till mig när jag växte upp. Ve dig som använde det här att kasta skuld och skam på mig. Som 12-13-åring liksom.
Ja, men när jag tänker på det här med till övergrepp liksom på barn eller så, då kan jag ju mycket väl köpa liksom en sån tolkning ändå, liksom.
Eller hur?
Alltså om man ser det i det perspektivet, va, så är det, ja, det är klart, de jävlarna, de ska straffas alltså, och det grövsta, gärna fysiskt, det vill man ju liksom, för det här är så oerhört liksom, med ett övergrepp på barn, va?
Ja, men precis. Och det är ju också någonting vi inte... Ja, men vi är ju så, vi gör ju övergrepp på barn omedvetet varje dag i vår del av världen. Vi köper fotbollar som små stackars barn och tvingas sitta och sy. Och, alltså, ja, men hela systemet, det som vi var inne på i början, hela liksom samhällssystemet, vi skor oss på... Ja, men det är förfärliga saker som händer. Det är hur många miljoner barn tvingas arbeta och hur många miljoner barn tvingas sälja sina kroppar för att den rike mannen för det mesta då ska kunna leva ut sina lustar. Alltså, nej, det är vi bär en sån, vi suger ut dessa minsta varje dag. Vilka är det som är de största offren i miljöförstöringen? Jo, det inte är det vi här. Utan det är ju barnen som lever på soptippen i Bangladesh. Liksom, som, eller, ja. Och då, vet du också, någon gång när jag har diskuterat det här med kring just barnarbete och då är det vissa som jag har hört säga till mig när man har pratat om det. Ja, men det är väl bättre att de får jobba i alla fall och försörja sin familj. Alltså då, när vi pratar om barnarbete, tänkte jag, men vad är det för bild vi har på, det är ju andras barn då, inte våra egna barn. Skulle vi kunna säga det till våra egna barn? Ja, men det är väl bättre att de kan slava i en kolgruva än att, så att familjen kan få mat på bordet. Det hade vi aldrig sagt om det handlar om våra egna barn. Men när det gäller andras barn på andra sidan jorden, då är det okej.
Nej, här är det ju i Sverige är det ju på gång att barnkonventionen 2020, i alla fall, eller i Malmö, ska ju lyftas in i all kommunal verksamhet nu ju. Så att alla olika nämnder i staden, de håller ju på och ändra på sina målbeskrivningar och så vidare, och för att få in barnkonventionen. Och det är ju oerhört spännande att se vad de ska göra med det.
Ja, precis, och inte
Därför
bara
att
bli ett
då,
dokument utan...
ja, hur ska det här barnkonventionen kunna implementeras till exempel i socialtjänstens arbete? Och det är ju alltså de människorna som kommer i kontakt med barn som är utsatta för övergrepp, antingen om fysiska eller andra sorters övergrepp. Liksom det är ju socialtjänstens folk som ska jobba
Just
med
det.
det, och det ska de göra nu enligt barnkonventionen. Det undrar man verkligen hur det
Hur det
ska
ska
gå.
gå. Och också, nej, ja, precis. Och vi ser ju också att barn mår ju också ganska dåligt. Barn är stressade idag, man mår dåligt och där sviker vi också våra barn. Jag tänker om det nu då ska in i lagen med ja, men långa väntetider till BUP. Stora barngrupper i förskolan och barn som inte får, man har diagnoser men man får inte den hjälp man behöver och ja, det ska...
Ja, vad är det vi blundar för liksom? Alltså,
Vi hade aldrig accepterat många saker som sker i skolan. Vi hade aldrig accepterat om det hade varit en arbetsplats till
Nej, det är
exempel.
sant.
Det finns ju många positiva saker med skolan också. Jag vill inte bara svartmåla allt så,
Nej.
men det finns ju, det är ju, vi glömmer bort de där barnen ibland. Att de är människor, små människor med behov och Ja, men jag tänkte också på Greta Thunberg då när hon sa, hur sa hon nu, shame on you eller vad hon sa, som söker liksom tröst lite hos oss unga. Tittar en ung, det är också typiskt att den yngre generationen, wow, vilken styrka. Och så fortsätter man bara som vanligt ändå. Men det är trevligt att, åh, men vi tar upp dem när vi behöver någon som säger någonting sånt här. Men i övrigt då?
Ja, vi pratade ju lite om det på lunchen här. Att det är märkvärdigt att här i Malmö och troligen i resten av Sverige att Gretas protest inte har fått lika mycket genomslag som i andra länder. Alltså i USA och i Tyskland. Det är miljontals människor går ut på gatorna för att manifestera liksom för en omställning av klimatpolitik och sånt där. Men här i Sverige händer det
Nej,
inte så
vi
mycket.
pratade
Det är
om att,
lite
oh, ja precis, det är en
så.
PR-kupp.
Ja.
Ja, nej, jag
Nej.
tycker också det är intressant, faktiskt. Ja, vi ska ju ringa i våra klockor här på fredag i Malmö. I några kyrkor i Malmö som ringer klockorna just för klimatet. Och på något sätt kanske det blir det här, det kanske både blir ett ve-dig-värld som bara fortsätter som ingenting har hänt.
Ja.
Och också samtidigt med, åh Herre förbarma dig, förbarma dig över oss. Vi behöver hjälp här. Som vi läste där då i GT, de raderna vi tog upp ur GT-texten. Han som såg ut som en människa rörde en gång vid mig och gav mig styrka. Var inte rädd, alltså på något sätt. Ja, men det är det också, i gudstjänsten när vi, Kyrie eleison, Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig, rör vid mig, liksom. Alltså, hjälp mig. Ja. Så den där, ja, de där klockorna på något sätt. Men det blir både en wake-up call. Hallå, hallå, hör upp, lystring. Men också kanske också till sig själv, sin egen rannsakan. Okej, nu när jag har alla dessa sår som jag faktiskt är skyldig till. Ja, vad gör jag av det?
Ja, och det handlar ju om att vi måste tillsammans se varandra och tillsammans komma fram till det svaret. Jag tror inte att du kan komma fram till det helt själv, utan du måste komma fram till det tillsammans med andra människor. Det är ju det som är, jag fastnar mer och mer i det här att texterna är så fysiska. Den gammaltestamentliga också, när jag bara läser så här att något som tycktes vara en människohand rörde då vid mina läppar.
Just det.
Alltså det här, det är också en sån otroligt fysisk bild, va? Och det här, vi talar med varandra, vi ser varandra, vi talar med varandra, vi berör varandra, och det är när vi berör varandra som någonting kan ändras kanske. Så.
Amen. De orden faktiskt avsluta. De tar vi med oss.
Det gör vi.
Det gör vi.
Tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. på återhörande.